I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Podplay.
Jag har snokat upp en kanadensisk outfitter som gör en 2 veckors jaktresa på en flotte genom en flod i västra Kanada. Och där har de ju älgar som är som en, de har som en ek på huvudet. Alltså det är ju helt som ser sjuka ut med de här stora älgkronorna. Och det håller jag på att försöka planera. Men det är redan typ för sent för att få till i år.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Ja, idag så ska ni få lyssna på en intervju med Jonas Malm, eller Jompen, från Jakt i Jakt. Och jag kan säga så här att när intervjun var klar så kände jag att ja, men nu känner jag Jonas Malm, eller Jompen, lite bättre än vad jag gjorde innan. Och det hoppas jag ju självklart att ni också ska göra när ni har lyssnat på det här avsnittet. Men innan vi drar igång intervjun så kommer här ett kort inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Ja, då sitter jag så här med Ida som är produktchef på Chevalier. Hur är läget?
Det är bra, tack.
Gött. Och vet du vad, du nämnde för mig här att ni gör en stor satsning på kvinnor och jakt. Mm. Berätta.
Nej, men vi vill ju faktiskt möjliggöra jakt för alla. Och 7-8% av alla jägare i Sverige är kvinnor. Vi vill ju möta det här ökade intresset som faktiskt är nu, speciellt som har varit nu under detta året. Mm. Innan har det varit så att vi har haft en jacka eller en byxa som... Det har varit en jacka för både herr och dam. Men herr och kroppen och damkroppen ser olika ut. Så att vi har verkligen fokuserat på att separera det här två.
Hur gör det rent tekniskt? Liksom? Vad är det, placering av fickor? Eller vad?
Ja, men precis. Så att, alltså syftet med produkten är ju en grej. Och då behöver du x antal fickor och fickornas placering. Mm. Och på en damjacka kanske du inte sätter 4-5 fickor fram på bröstet som du gör på en herrjacka. Mm. Kanske du flyttar på dem mer till sidan så du får en mer figur eller liksom formad passform. Så att vi har jobbat mycket med det.
Och hur tänker ni mer då? Finns det någonting annat som ni tänker specifikt just när ni gör ett damplagg?
Alltså, tjejer och killar tänker ju inte samma sak. Oftast vill en kille ha 25 fickor generellt. Oavsett om det är ett jaktplagg eller inte. Men sen tänker vi mycket på komfort. Man vill ofta att det ska vara gosigt, liksom. Mm. Mysigt här uppe vid kragen. Oftast så är ju en tjej också kallare, så man kanske ökar värderingen något, till exempel.
Du förklarar mig just nu. Jag vill ha det gosigt och jag är alltid kall.
All right. Ja. Det finns plagg för det. Ja, det är bra. Nej, men det är väl framförallt det. Men sen vill vi också påvisa en bredd. Så att vi inte har ett ställ för bara pyschjakten. Utan nu har vi Nox som är hundförarstället. Sen kommer vi med Griffon som precis kom ut nu på ett pyschställ. Och så till hösten kommer vi med 3-lagers Gore-Tex, passställ och ett mer all-around-ställ. Så vi kommer ha en 5 ställ för tjejer med bra bredd.
Grymt.
Ja.
Det ser vi fram emot. Ja. Och jag tror att jag och många andra ser fram emot att de här 7-8% blir ännu fler.
Ja.
Ja. Tack. Ja, tack.
Det kan man också. Så här coola,
lite, så här, lite hip.
Ja, verkligen.
Känns långt mycket mer modern än vad jag någonsin kommer bli igen.
Du älskar att säga igen.
Ja.
För så känner jag också. Ja. Jag har inte köpt kläder på 7 år. Så här, och när jag gör det så köper jag på typ Weekend eller H&M. Det tror fan att jag inte är trendig. Det är ju otänkbart.
Nej, men som de där nu kidsen liksom. Det ska vara så supervida jeans. Jag bara, det är över en döda kropp att jag har på mig på så här. Som jag upplever som något som bara hiphoppare hade. Eller kickers som de kallades ibland också för när jag var liten.
Jag tänkte min situation med min kroppsform. Det finns ju inga vida jeans till mig. Det är liksom så här, även de vida är tajta. Nyckeln till framgång för mig är stretch. Nu blir det stretch. Nej, ska vi köra igång då?
Ja, vi kör.
Ja, då sitter jag så här med Jonas Malm, eller Jompen som de flesta nog känner honom som. Många av er har säkert tagit del av Jompens äventyr i jaktkanalen Jakt i Jakt, som faktiskt är Skandinaviens största jaktplattform. Och jag tycker att det ska bli superkul att få en lång och härlig pratstund tillsammans med honom. Så jag tycker att vi kör igång. Hej och välkommen hit, Jonas.
Hej, tack så mycket. Kul att vara här.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Du får, om du vill, du kan gärna välja mellan Jonas eller Jompen.
Jonas eller Jompen?
Ja, men Jompen är ett namn som har följt med mig. Det var min morsa som myntade när jag var liksom bebis typ.
Mm.
Så att jag har hängt med i alla år.
Mm.
Och, så att du kan välja själv.
Jag tänkte så här, jag har så mycket jag vill prata med dig om.
Mm.
De flesta utav mina gäster så börjar jag att prata om så här bakgrund. Och det finns ju några gäster som har jagat sedan barnsben och några som inte har jagat sedan barnsben. Vad gäller dig så vet ju jag faktiskt om att du inte har gjort det. För jag själv är en flitig tittare av Jakt i Jakt. Så jag såg ju till och med de avsnitten när du själv tog jägarexamen. När var det?
Jag hade egentligen redan jägarexamen.
Ja.
Och jag tog faktiskt en sån där snabbkurs som är så förhatlig bland en del.
Det visste jag också.
Ja, det gjorde jag.
Hos Kallarven, va?
Ja, precis. Mm. Mm. Godsjakt kallade vi för något sånt där. Ja, godsjakt.se. Där tog jag jägarexamen och det gick väldigt fort. Och sen då i Jakt i Jakt-kanalen så hade vi ett samarbete med Jägarförbundet. Mm. Och då gjorde vi så att, men vad fan, sen kan vi inte bara låtsas att jag tar jägarexamen här? Men det var ju bara bra. Då fick jag ju läsa böckerna en gång till och plugga på igen och skjuta med instruktör och allt sånt där. Så det var ju bara rena lyxen för min del. Men det här var 2016.
Men hade du, när ni började hela Jakt i Jakt äventyret sådär, då var ju du fotograf. Hade du jägarexamen då, eller tog du det under tiden?
Nej, utan 2015 började vi ju producera Jakt i Jakt.
Mm.
Och sen så, när det har gått en säsong, då insåg vi ju, liksom, blev vi rätt knäckta över att så här, men hur fan ska vi göra nu? Nu börjar det om igen. Alltså så här, hur ska vi lyckas förnya? Det har ju varit någonting vi har velat göra hela tiden. Vi vill liksom förnya och förbättra oss hela tiden. Vi vill göra bättre, roligare och smartare filmer liksom.
Mm.
Och då så var det så här, hur fan ska vi förnya det här? Jo, men ska vi inte den där tjommen med skägget som håller på att håna Lubbe hela tiden, ska inte han ta jägarexamen? Ja, men det är klart vi gör det.
Mm.
Och så kan vi ha två parallella spår liksom. En erfaren jägare och en icke-erfaren som får lära sig från grunden. Så. Så det var ju så det kom till, hela den idén.
Och hur har det funkat då? Du, jag menar, efter att du tog jägarexamen, du har ju jagat enormt mycket på kort tid. Hur många jaktdagar har du per år?
Över 100.
Vad var det liksom som fick dig att fastna för jakt?
Ja, men så här, jag har ingen i min omedelbara familj någon jaktbakgrund överhuvudtaget. Så varken på mor eller fars sida så att säga. Däremot så har jag en kusin som har jagat mycket som jag är väldigt, väldigt nära med.
Mm.
Och massor med kompisar som både jagar och har egna jaktmarker och sådär. Så de har ju tjatat på mig jättemycket under hela min uppväxt att jag också måste ta jägarexamen. Men det har liksom varit en sån där grej som, ja, men MC-kortet, fallskärmshoppar, liksom licensen, alla de här grejerna som man bara, nästa år, nästa år, nästa år, du vet. Sen har jag ju, alltså det var ju en stor grej när jag var liten, alltså vi snackar 6-7 år. Då åkte vi alltid med på älgjakterna. Men då gick man ju, både jag och farsan, allihopa gick ju i drevet. Liksom. Okay. Då var man inte, det var ingen av oss i min familj som var skyttar. Mm. Utan det var ju mer hela företeelsen runt omkring. Och då var vi hos min kusins familj faktiskt och jagade älg där. Mm. Och då var ju det var ju stora grejen. Det var ju älgjakten. Mm. Det här var mitt i Sörmland. Och de markerna idag, där jagar man vildsvin och dovhjort idag. Mm. Då var man ju helt, på de jakterna då var man ju helt överlycklig om det låg tre älgar. Efter 2-3 dagars jakt. Ja. Nu skulle ligga 3 vilt efter liksom 3 dagars jakt skulle man vara sjukt besviken. Mm. I alla fall mitt i Sörmland. Så,
men om man tittar på idag då, när du, eller de här sista liksom 5 åren som du har jagat väldigt intensivt. Vad är det som gör att du tycker att det är kul? Varför gör du det?
Ja, men det är flera grejer. Jag har liksom alltid älskat utomhuslivet, sådär. Man, liksom skidorna, skridskorna, vara ute i naturen, och jag tycker det är liksom, det är någonting väldigt speciellt med det. Sen så har jag ju fått en ganska kraftig släng av ADHD-sleven, vilket gör att det kan vara lite svårt ibland att liksom njuta fullt ut av saker. Alltså man söker hela tiden saker att stimulera sig själv med. Mm. Och då när liksom jakten kom in i mitt liv, då insåg jag ju att liksom, nu kan jag göra det här som jag älskar utomhus och kombinera det med någonting som är sjukt jävla spännande, roligt och intressant. Ja. Men som ett exempel, i skolan på gympalektioner och friluftsdagarna så kunde man ibland ha löpning liksom på schemat. Mm. Usel jävla joggare och löpare. Jag blev så uttråkad och tyckte det gjorde ont. Jag fick håll och det var fan och det. Men på orienteringen kom jag topp 3 i skolan varje gång.
Ja, okay.
För då kunde jag tänka på något annat. Ja. Då hade jag kartan, jag hade kompassen och liksom, det gick sjukt bra. Mm. Så att jakten har ju liksom blivit ett sätt också för mig att kunna komma ut och samtidigt inte riskera att bli uttråkad.
Nej. Och den här spänningen du pratar om, förklara den. Hur känns det när du är ute och jagar?
Känslan liksom dagen innan eller på morgonen när man står där i bakluckan och liksom gör ordning grejerna, sätter in rätt radiokanal, tycker in koden i WeHunt eller vad fan det man håller på med och babblar, och det är liksom, man ser förväntningarna i allas ansikten och även i sig själv. Alltså den känslan är ju nästan obeskrivbart härlig. Sen så går det ju nästan aldrig så bra som man har föreställt sig att det ska göra. Men,
tänk på många fantastiska jaktsekvenser man har fantiserat om.
Ja, exakt.
När man ligger och inte kan sova dagen innan. Eller när man står på pass också. Ja.
Och man kommer åka när det är mörkret och man ser dovhjortarnas ögon i helljuset. Och liksom, ja, det är det som är spänningen. Det byggs ju upp en enorm liksom, förväntan i kroppen. Och man är liksom, man kan nästan inte sova dagen innan. Och det är såklart, mattas ju med tiden, särskilt när man liksom jagar så intensivt som jag gör. Men den där känslan är ju liksom, den är väldigt svår att slå. Mm.
Med tanke på att ni filmar mycket så har du testat på en mängd olika jaktformer. Mm. Så det har jag tänkt att vi ska prata ganska mycket om. Mm. Och jag skulle gärna också vilja prata om jakt i jakt, hur resan har varit, vad ni har för planer framåt och så vidare. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om hundjakt. Mm. Folk som har tittat på jakt i jakt vet ju om att du har en Kleine Münsterländer som heter Aska. Mm. Är hon 2 år nu?
Hon är 2 år.
Berätta lite grann, om man börjar som det är nu. Det skulle jag vilja prata lite grann om resan med henne. För det tror jag många är intresserade av att höra. Men också så här, utifrån ett nu-perspektiv. För då har du en helt ny dimension på jakten kan man väl säga. När du också då ofta går som hundförare. Mm. Hur är det?
Ja, men det är lite kluvet. Alltså det är sjukt kul att liksom gå på sin hund med viltrike, på viltrika marker. Och få se henne jobba och liksom se henne liksom bli trött i kropp och huvud av liksom att hennes ansträngningar och tillfredsställelsen det är liksom både för mig och hunden att liksom en lyckad jakt. Mm. Men sen kan ju också bli lite så här, ibland blir man ju så här, men jag vill också stå på pass, här är så jävla bra jakt liksom. Men det är sjukt härligt och jag älskar ju liksom det att man får liksom motionen och man får den här interaktionen med sig själv och sin hund och lyckan när det blir en bra situation. Hunden har tagit upp ett vilt, drivit den på en passkytt och det blir ett bra avslut. Det är liksom, det är fantastiskt.
Coolt.
Ja, det är skithäftigt.
Kleine Münsterländer är ju, kan man säga, allround hund. Alltså det är väl i grund och botten en stående fågelhund.
Nej, men så här, Stoffe har ett uttryck som, jag vet inte om det är vedertaget, men en alljakthund. Så de är inte skitbra på något, men de kan lite av allt.
Okay.
Och beroende liksom lite på hur man uppfostrar och tränar hunden så kan man ju rikta den åt olika håll.
Har hon skall när hon driver?
Ja, men bara på syn.
Okay. Mm.
Hon älskar att driva vildsvin och hare, för de kan hon liksom hålla lite hyfsat jämna steg med. Hjort och rådjur och sånt, det liksom blir 20-40 sekunder långa drev.
Ja.
Och sen tröttnar hon, för hon ser dem inte längre.
Okay.
Men hon är bra på att hitta dem och bra på att få upp dem på fötterna. Liksom, ja. Eller på klövarna som det heter. Men det gör ju också att det blir ju många, när det är mycket dov och så på marken, då blir det ju aldrig några riktiga avslut för hennes skull. Eller i hennes huvud, eftersom det kan ju panga en minut senare, men det är ju det viltet hon har pressat upp så att säga. Ja. Men då har ju hon tröttnat för länge sedan och är tillbaka hos mig.
Liksom. Ja, okay. Men det är korta, men på vildsvin och på hare så kan hon hålla på ganska länge då?
Ja, men då driver hon lite längre. Hon är ganska försiktig på vildsvin, men hon gillar att hänga efter dem, för att de är ju inte så jävla, inte fullt så snabba i alla fall som en hjort. Liksom.
Det låter ju ganska klokt. Alltså ja. det är ju lite förståndiga hundar som är lite försiktiga.
Ja, jo, men vi har liksom, och då har jag tillsammans med Stoffe fått liksom varit i hängen och testat och liksom verkligen så här superpedagogiskt. Han är ju hundviskare deluxe liksom. Så att han vet ju exakt hur man ska bete sig i varje given situation i samband med fältvilt och alla de här liksom grejerna som jag som rookie inte har en jävla aning om. Så att man gör det rätt från början har ju varit viktigt för mig. Jag vill inte ha en hund som helt skogstokig liksom runt ett vilt eller håller på och hugger efter andra jägare, du vet, när man närmar sig viltet sånt där. Så det har varit liksom, det har varit viktigt för mig att göra det på rätt sätt från grunden där liksom.
Hur gick din tankeprocess när du jag själv och jag tror många som lyssnar kanske går i tankarna på att skaffa en hund.
Mm.
När du tänkte liksom vilken typ av hund du skulle ha, vilken ras och liknande, hur gick dina tankar då?
Så här, jag hade en hund innan, en Amstaff. Det är ju liksom en världens skönaste jycke som liksom älskar att ligga i soffan. Om det var kallare än 5+ och regn, då hon kunde sitta hemma i ett dygn.
Mm.
Alltså utan att gå ut och pinka. Hon bara vände i porten. Bara, glöm det, jag går inte ut om det regnar.
Mm.
Så det var ju liksom inte alls en jakthund. Det var ju mycket mer en sällskapshund liksom. Men, och sen så när hon gick bort så kände jag att fan, jag är nog färdig med det här med hund. Men sen så började Stoffe liksom bearbeta mig lite grann i det här med hund. Och till slut så var jag, men fan, jag ska nog fan ha en jakthund liksom. Och då var ju tanken så här, att jag, eftersom jag jagar på väldigt mycket olika marker, och jag jagar mest liksom runt ja, men i södra Sverige, runt liksom Stockholmsområdet, det är liksom Västmanland, det är Sörmland, det är Östergötland. Det är inga jättelika marker, det är inga jättesåter och sådär, utan det är rätt korta drev och sådär. Då föll liksom valet på Münster. Just av den anledningen att de är kortstötande och de är en väldigt socialt jagande hund. Alltså den söker sig tillbaka till föraren direkt.
Mm.
Så hon är aldrig ute. Hon söker ut mellan 75 och 200 meter ungefär från mig i en, som en solfjäder, och sticker höger, sen kommer tillbaka, kollar, sticker vänster och så vidare. Fram och tillbaka. Och så liksom trycker man igenom så här marken. Och får hon upp något så drar hon efter. Beroende då på vad det är för vilt som var inne på innan, så kan hon sticka olika länge.
Men har hon stående funktion på fågel?
Mm. Hon står på fågel och det sitter naturligt. Liksom. Ja. Jag har varit ute, jag bor ju på Gärdet i Stockholm och där är det skitmycket kråkor.
Ja.
Hon står på fågel varje dag. Står bara blickstill och stirrar på dem. Liksom. Och det har jag aldrig. Och det gjorde hon som valp liksom, utan man tränat ett skit med. Så det fanns ju där. Liksom.
Ja, coolt.
Ja, det är skithäftigt.
Och om hon stöter upp en fasan,
ja,
ställer hon sig då eller jagar hon, fortsätter?
Alltså vi har ju inte, nej, vi har lite träning kvar.
Okay.
Nej, men hon kan stå på dem och kan liksom på kommando stöta. Mm. Men det där slutar liksom. Hon vill springa efter.
Okay.
Så att hon inte så där och står inte kvar på skott och så där lite grann. Så det är lite träning kvar att göra. Och skulle man ha velat liksom ha en mer utpräglad fågelhund, då skulle jag inte kunna jaga klövvilt med henne förrän hon var färdigtränad i stort sett med fågelträningen. Och det har jag ju sett också när vi har varit och tränat på rapphöns och sådär. Mm. Man har stått där och så står hon och stirrar på en rapphöna eller liksom står in i någon vassrugg eller någonting och glor. Och så helt plötsligt så kommer ett rådjur springande. Då är det bara,
okay.
Hej då. Men jag jagar ju mycket mer klövviltsjakt än fågeljakt. Och egentligen den enda anledningen till att jag liksom skulle vilja ha en hund som gör både och, det är att jag är så sjukt sugen på att kunna jaga ripa med min hund.
Ja.
Och jag har aldrig gjort den där barmarksjakten för hund liksom på ripa. Men alla som har gjort det säger att det är helt grymt. Liksom.
Ja, det är en jaktform som jag har kvar också.
Ja.
Men det kommer jag göra nästa höst. Det är ett måste.
Mm. Jag har gjort den jaktformen på snö, när det varit hårt packat snö. Okay. Inte maska, men med andra hundar. Mm. Och det var skithäftigt. Men just, man vill ju liksom uppleva fjällen i höstskruden, de här liksom höstfärgerna, och man går där och liksom, det är en härlig upplevelse, tror jag.
Alltså det finns så mycket fantastiska jaktformer. Det är inte klokt. Men berätta om de här två åren.
Mm.
Du har jobbat mycket med Stoffe, eller Kristoffer Lund.
Mm.
Är
det,
du, och det finns faktiskt ett avsnitt med Kristoffer Lund från säsong 1. Så vill man veta ännu mer om hundjakt och liknande, så är det ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om. Men hur har det gått till under de här två åren då med Aska?
Ja, men det har liksom varit en ganska tuff resa.
Mm.
Det är ju så här att mönsterländer är en väl ganska prövande ras, som framförallt som unga.
De, på vilket sätt?
De försöker pressa gränserna mot sin ägare rätt mycket och kan vara upplevas som jävligt olydiga.
Okay.
Men när de väl kommer över den här lilla liksom mognadströskeln vid 1,5-2 år, då är det som att det är en annan hund helt plötsligt.
Mm-hmm.
De är otroligt nu sitter jag och värmer som om min hund där, men de är som intelligent och väldigt lyssnande. Alltså så här, man behöver inte höja rösten, man behöver inte liksom, ja men du, vi var ju förbi mitt kontor förut och jag bara så här, men, och skulle hon försöka följa mig ut, ja men gå och lägg dig. Hon vänder direkt och går in och lägger sig. Jag behöver liksom inte hålla på så mycket längre, utan men träningsmässigt så har det varit.
Hon såg lite sur ut.
Ja, hon blev alltid besviken. Så visade puppy eyes och liksom. Ja. Och hon har ju lindat mig runt lillfingret liksom. Jag smälter varje gång hon visade ansiktet. Man bara, min lilla bo. Det har varit väldigt mycket spårträning. Har dragit klövar och droppat bloddroppar i naturen. Och låtit det ligga och marinera i timmar. Och så går man spårträning och så gör man om och om och om, och om igen. Och det är skitkul. Det är verkligen, det är lite jobbigt, för det kräver en del förberedelser. Det är lite meck och fippel och man måste be om markägarens tillåtelse och så vidare. Så att man kan liksom inte bara göra det var som helst. Men det har varit under Stoffes överinseende i stort sett, alltså i alla fall initialt, för jag har inte riktigt vetat vad jag hållit på med. Men sen när jag har lärt mig så har jag gjort mycket själv. Det är skitkul, och det har verkligen man ser att hon tycker det är asroligt liksom. Sen har vi tränat en del fågel, men inte alls lika mycket.
Nej. Är hon duktig apportör?
Sådär.
Okej.
Okay. Alltså hon gillar att apportera, men hon blir lite förvirrad när hon har det i käften. Och så, kan jag verkligen ta den här i käften?
Okay. Liksom?
Och liksom, jag håller på att jobba lite på det här med, det är ofta man hämtar fågel i vattnet. Och då ska hon ju stå och skaka av sig vattnet så fort hon står i liksom tasshöjd. Och det måste bort liksom, för hon kan ju skaka sönder fågeln. Och lite sådana grejer, som några små detaljer kvar liksom.
Mm.
Men jag ska vara ärlig och säga att jag har slarvat lite med fågelträningen på henne. Men det är mest för att jag är mer intresserad av klövviltsjakt.
Om vi tittar lite grann på jaktformer, tänkte jag. Det finns ju precis hur mycket som helst. Du har ju med hjälp av då ditt jobb inom jakt testat på väldigt mycket olika typer av jaktformer. Vad skulle du vilja säga är liksom topp 3 jaktformer för dig?
Alltså jag gillar ju när man får slita lite för mödan liksom. Eller ganska mycket. sådär blod, svett och tårar är en klyscha, men det är faktiskt liksom, det ligger någonting i det tycker jag. Det är det som verkligen skapar minnen och det är det som gör att man faktiskt känner, liksom, känner det i kroppen och man kan liksom komma tillbaka till det i huvudet och sådär. Mm. Så att liksom ripjakten och smygjakten är ju liksom det som är härligast. Mm.
Om du säger ripjakt, då menar du alltså vinter på skidor?
Ja, vinter på skidor på fjället. Ja. Och liksom det är fan i mig helt oslagbart. Ja. Och det har ju hänt att man kommer hem utan ripa, men de har i alla fall haft en skithärlig dag på fjället. Liksom. Sen har vi det här med den mer klassiska pyrsch- eller smygjakten, som jag tycker är jävligt kul, för att det sätter ju liksom ens kunnande och allt det där man har lärt sig på sin spets. Mm. Läsa av naturen, topografin, vinden, försöka överlista viltet och inte minst skyttet, för det kan ju bli ganska långa håll, och ha liksom sinnesnärvaro nog att kunna liksom lugna ner andningen trots att man kanske har gjort en ganska intensiv ansmygning och puls och liksom allt det här. Jag tränar en hel del på långhållsskytte. Men det är en sak på bana och en helt annan grej liksom på riktigt.
När du säger smygjakt då eller pyrschjakt, vad pyrschar du helst?
Dov. Mm. Alltså kron, det är för svårt. Men det är så.
När rå då?
Bockjakten är ju såklart skitkul, för det är det första man sätter igång med efter en lång viloperiod och man är såklart superpeppad. Men i mina ögon är det inte så mycket smygjakt. Det är mest så här, man sitter oftast och lockar på dem. Mm. I alla fall så som jag har jagat det. Mm. Och det går ju såklart inte, lockningen funkar inte på vårbockarna. Men, och då blir det lite mer smyg. Men det är lite knepigt det där med vårbocken. Om man jagar någon gång i mitten av maj, ja, då är det ju som det är i naturen. Men i mitten av juni, då är det ju 1,5 meter högt gräs. Mm. Alltså det är ju, man har ju tur om man ser hornen sticka upp ibland. Mm. Det är ju jävligt svårt. Mm. Så där får man ju vara snabb då, tidig och sådär, och det går inte att locka på dem så det är mer en smygjakt, men jag tycker själva dovjakten är jävligt kul, för det är liksom en, för mig i alla fall, lagom svårighetsgrad och sen ska man inte sticka under stol med att gå på en jävligt bra drevjakt, det är ju sjukt jävla kul.
Ja.
Alltså kul kanske är fel ord, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar.
Alltså tillfredsställelsen med liksom att kunna dra de där skott, de här split second decisions på vilket vilt man skjuter på, det är verkligen, det ställer en annan typ av krav på en, liksom, med att man måste liksom tokleverera sjukt snabbt. Det är också jävligt kul faktiskt, men det är inte de man minns riktigt, tycker jag.
Man kan ju inte påverka så mycket, det blir lite lotteri.
Exakt. Och
jag kan, alltså några av mina liksom bästa upplevelser har ju varit så här, en riktigt, riktigt bra drevjakt. Det är ju skithäftigt. Spänningen och det knakar till och det är hundar överallt och sådär. Men några av de absolut tråkigaste jaktupplevelserna har ju också varit en drevjakt. När man, liksom bara, man sitter helt själv någonstans och det händer ingenting överhuvudtaget. Och så kan man inte göra någonting åt det. Pyrschjakt som går dåligt, ja men då har man ju bara sig själv att skylla någonstans.
Jo, men det är få saker som är så frustrerande att sitta på en drevjakt när man bara sitter och kollar i appen eller lyssnar på radion och de är liksom på den diametralt motsatta änden av marken. Mm. Och man bara, oh my god, vad tråkigt det är. Mm. Ja, man sitter och kollar på en jävla ekorre som skalar en kotte liksom. Mm. Nej, det kan vara frustrerande som fan.
Men vakjakt, man sitter, det är skymning, du väntar på att någonting kanske ska komma ut. Kan du tycka det?
Jo, men det kan jag tycka är härligt. Men det gör jag ju bara själv. Det är någonting man gör själv. Liksom. Ja. Det är rätt trist. Sådär, det är svårt att få det att bli spännande på film.
Ja.
Och man sitter mest bara och blänger.
Ja.
Men visst, det är klart det är härligt. Och särskilt, jag har en liten pyrschmark i Sörmland liksom, som jag arrenderar. Och där sitter jag ju då ibland på kvällarna liksom och blänger, såklart.
Jag kan tycka att det är väldigt meditativt.
Ja, men det är det.
Och att man verkligen tillåter sig att inte plocka upp telefonen och sånt där, utan bara så här, sitta och så bara vara med. Mm. Och så tycker jag det som är cool tycker jag är att det blir, alltså ju längre tid det går, så liksom börjar man så här, nu är det bara 20 minuter skjutljus kvar, då börjar man få lite panik. Men då vet man att nu är det som hetast. Det blir liksom så här hetare och hetare ju längre det går, och sen så där är det över.
Och det är ju så jävla tråkigt, men gubben igen har ju liksom det där med skjutljuset. Sista 5-7 åren så har det ju hänt någonting mycket med synen, som gör att man ser inget bra på kvällarna liksom. Jag vet hur jag jagar räv i någon sån månskensjakt liksom, med en polare där nere i Mariefred. Och vi sitter där och glor liksom ut över snön. Han bara, ja, nu kommer en räv. Jag bara, va? Där är den, ser du inte? Jag bara, nej, jag såg inte räven. Han är 25.
Okay.
Ja, men liksom, så han har ju fortfarande ungdomliga ögon liksom. Han bara, vadå, skojar du med? Ser du inte räven? Jag bara, nej, inte en chans. Nej, jag går hem. Jag kan inte skjuta något i det här huset. Liksom.
Det tycker jag är rätt coolt med bra optik. Mm. Vilken skillnad det gör. Mm. När det verkligen är, jag menar, det är lite skjutljus kvar och i kikarsiktet så är det väldigt mycket ljusare än vad det är för blotta ögat.
Ja,
det är coolt.
Ja, det är jävligt häftigt.
Men så dina topp tre då är alltså ripjakt på skidor, det är riktigt bra smygjakt och en riktigt bra drevjakt.
Kan man säga. Mm. Ja.
Du är ju fotograf i grunden, eller hur? Och det var lite så du kom in på jakt. Hur började det? Varför började du filma jakt?
Jag jobbade som frilansande film- och tv-fotograf. Och i början av 2015 satt jag och drack en öl med min gamla kompis Gustav. Och han var så här, du Jompen, vi ska starta ett bolag som gör YouTube-content. Jag bara, ja, nej, det ska vi inte. Jag har det skitbra där jag är liksom. Nej, det får fråga någon annan, tyckte jag. Och så gick det några dagar och så hade jag legat och marinerat på det där. Så bara ringde jag honom igen och bara, du fan, vi kör. Så vi drog igång ett bolag. Och alla som var med i det här företaget jagade, utom jag. Och de sa, vi ska göra jaktfilm. Ja, visst, det är klart vi ska. Så jag satte mig och kollade på jaktfilm, vilket jag aldrig har gjort i hela mitt liv. Och det var så jävla tråkigt. Alltså jag var så här, fy fan vad tråkigt det här är. De kan inte filma, de kan inte klippa, de kan inte berätta en historia. De kan liksom, sen så är det klart att de var sjukt kompetenta, duktiga jägare, men de var ganska dåliga på att liksom förmedla det, tyckte jag. Så jag var så här, nej men fan, det här vill inte jag göra om vi inte gör det liksom, det måste vara kul. Vi måste liksom få det att framgå att liksom man åker ut med sina polare, man har jävligt roligt och man ska kunna liksom bjuda på sig själv. Och i samma veva så började vi leta efter någon som kunde vara framför kameran. Och då dök Lubbes namn upp. Jag kände inte Lubbe innan. Men de andra hade liksom känt honom mer eller mindre liksom allihopa på något sätt. För alla har jagat mycket och träffat honom på jakter och sådär. Taken blev lite grann att han skulle vara den erfarna jägaren. Och jag skulle vara liksom lite så här sidekick-kameramannen som ställer massa dumma frågor. Liksom stupid in a smart way eller smart in a stupid way, hur man liksom vill välja att formulera det. Och att det skulle vara liksom lite sådär, man ställer frågor som upplevs som helt sjukt korkade men som faktiskt har någonting i grunden liksom. Så vi satte igång och gör det och det blev liksom, vi hade så jävla roligt, vi bara garvade hela tiden och liksom höll på att filma och härja och åkte på alla de här jakterna. Det blir ju succé.
Jag är imponerad över hur man kan skapa så. Jag vet själv hur svårt det är att filma jakt. Man styr inte över förutsättningarna överhuvudtaget. Men ändå så lyckas ni att så ofta släppa intressant content. Den här resan under de här åren. Tycker du själv att ni har utvecklat er produkt mycket?
Alltså, när vi började var det ingen som gjorde jaktfilm på det sättet vi gjorde.
Nej.
Nu är det ganska många som har en liknande approach på liksom sina filmer. Jag tycker att det har utvecklats ganska mycket. Och vi har ju satt liksom någon sorts liksom lägsta nivå här, slutar den. Liksom. Alltså vi kan inte hålla på och släppa vad skit som helst. Och med det säger jag produktionstekniskt. Sen så är det klart att man åker på dåliga jakter. Ibland skjuts det ingenting. Då är det som det är. Liksom. Och det är ju vardagen. Alltså de flesta människor som jagar skjuter ingenting de jagar.
Nej, verkligen inte.
Och det är klart att man kan släppa filmer där det inte skjuts, men gör man det för ofta så tröttnar ju folk liksom, vill inte se det längre. Vilket har gjort att vi har fått lägga, för varje år som går lägger vi mer och mer resurser på att spela in.
Ja.
Det tar fler dagar per film att spela in det.
Mm.
Sen har vi ju liksom, från början var han praktikant, men sen ganska fort innan vi anställde honom, det är ju Kalle, våran kameraman, som är ett jävla geni.
Mm.
Han är grym, liksom. Han jobbar så jävla hårt och han har aldrig, ta mig fan, gnällt.
Mm.
Alltså inte en enda gång har jag hört honom bitcha över att det är kallt eller långa dagar eller liksom vad det nu är. Utan han är så jävla trooper och duktig som fan.
Han är väldigt duktig fotograf.
Ja, han är duktig.
Alltså, och det blir vackert material.
Ja, men som fan. Han är så jävla bra. Så han har ju varit ett jättelyft för oss såklart. Mm. Och men med det sagt så är det ju alltid nu får ju han liksom latcha fritt. Han kör sin egen grej, men det är ju alltid en gemensam effort liksom ändå.
Är han sugen på att börja jaga själv?
Nej, han vill inte jaga.
Nej.
Han jagar med kameran sen.
Okay.
Mm. Han är däremot en väldigt aktiv fiskare.
Mm.
Nej, men så att jag anser att vi har utvecklat det där ganska långt och mycket, och det kommer vi fortsätta göra.
Mm.
Men vår målsättning med våra filmer är att liksom, bara för att de går på YouTube, så ska det inte vara så att att det ska vara liksom en GoPro och man knappt hör vad man säger, utan det ska vara en produktionskvalitet som lika gärna skulle kunna gå på vilken tv-kanal eller Netflix eller vad det är som helst.
Mm. Ni släpper ju då avsnitt ni har gjort på My Outdoor TV.
Mm.
Kommer ni fortsätta göra det?
Mm.
Ja, kul.
Det gör vi i år också.
Ja.
Mm. Så,
vad har ni, är det en annan typ av filmer ni släpper där? Eller hur
ja, men det är lite annorlunda. De vill ha lite mer bang for the buck. Och de är inte så intresserade av det här lullet runt omkring, att man kanske liksom styckar eller håller på och fjantar sig innan filmen eller du vet, eller innan jakten, utan de vill liksom, det är jakt.
Ja.
Och de vill se klövvilt liksom.
Mm.
Så att förra säsongen hade vi en jättefin ripjaktsfilm, jag och Filip uppe i Åre där och här jag bodde i en stuga uppe på fjället och sådär. De bara, not so much. Vi vill nog se liksom skandinavisk jakt och det ska vara klövvilt.
Och om man tittar framåt då har ni liksom My Outdoor TV, ni har YouTube, ni har ju community.
Mm.
Hur funkar det för den?
Du menar liksom hemsidan, ja, riktigt jaktgrejen? Ja. Jo, det går lite trögt. Mm. Men så här, vi drog igång det för att vi har väl sett lite så här att okej, vi ska göra, jaktunderhållningsfilmer liksom.
Mm.
Men vi vill också ha filmer om liksom hur man gör. Alltså så här rent utbildande filmer.
Mm.
Men det är inte så många som vill se det på YouTube liksom. Och då har vi tänkt att ja, men då kanske vi gör så här. Att vi har liksom vår infotame, alltså så här underhållande filmerna, jaktfilmerna. De har vi på YouTube som vanligt.
Mm.
Eller på MyTV eller vad det nu är. Och vi har liksom det som är mer utbildande på webben.
Mm.
Men då har vi satt det liksom bakom en betalvägg.
Mm.
Så nu liksom i början här, vi har inte hållit på så länge med den här sidan, så kan det ju upplevas som att innehållet är kanske lite magert. Men vi kämpar som fan med att fylla på med kurser och recept och matlagning. Och så har vi ju då lite så här bra deal och lite som man kan få och roliga tävlingar där man kan vinna jävligt feta priser då.
Det är rätt intressant utveckling som har skett. Alltså YouTube har inte funnits så jävla många år egentligen, men att man, och jag säger man, för jag är lite likadan, har börjat ta för givet att man får tillgång till content utan kostnad.
Mm.
Det är ju helt sjukt, alltså det fanns ju inte förr, utan ja, men det var ju tv, men då betalar man någon tv-licens liksom. Och det är ganska få som har massa kanaler utan att betala för det.
Mm.
Men på YouTube finns ju så mycket idag, och ändå så är det många som klagar på att det är mycket reklam eller att man måste in och betala någonting och sådär. Men det känns som att ni har hittat en väldigt fin balans på det. Och ni har ju inte dragit ner på YouTube-avsnitten heller väl?
Du menar till förmån för MyAutoTV, ja, exempelvis? Nej, för fan. Utan det är ett avsnitt i veckan under högsäsong. Och det har vi alltid gjort. Alltså, vi gör ett avsnitt i veckan. I typ april brukar vi gå ner på ett varannan vecka. För att det är svårt att göra jaktfilm i på våren och sommaren liksom. Det är inte så mycket som händer i jämförelse med högsäsong så att säga. Och sen stänger vi alltid butiken i juli. Ja. Då är det ingenting liksom.
Nej.
Så att nej, det är absolut. Det filmerna kommer ju som vanligt liksom. Och det kommer de göra. Så långt jag kan se i framtiden så kommer vi fortsätta göra det.
Och om man fortsätter att se lite in i framtiden. Mm. Vad har ni för ambition?
Ambitionen är att vara Europas största jaktmedia-företeelse inom 5 år.
Och jakt är jakt, är det fortfarande liksom...
Ja, det är ju det som det går ganska många och heta diskussioner om på kontoret. Ja. Vad ska vi heta? Och det är ju skitsvårt. Ja. Jag är en av förespråkarna för att vi ska bara behålla namnet. Oavsett om folk fattar vad det är eller hur man säger det eller vad fan det är, så är liksom, jag kan tycka att det är lite coolt att det är liksom skandinaviskt och sådär. Men planen är att vi ska kunna öppna liksom filialer i andra länder och göra jaktfilm på deras egna premisser och deras språk. Så givetvis inte med mig då, utan hitta andra jägare som tycker det här är kul och som kan tänka sig att hålla på med det här. Så att, ja men det är väl den stora övergripande planen, men det ska man nå dit också. Det kommer krävas jävligt mycket arbete och mycket fläng.
Hur mycket jagar du idag utan kamera?
Nästan ingenting.
Saknar du? Eller ja, men... har du egentligen, hur har du varit? Du har ju liksom varit i jaktfilmsvängen sedan du började jaga.
Mm.
Hur ofta har du varit ute utan kamera?
Men jag skulle säga att en av 20 jakter kanske är privat så att säga.
Ja. Vad tycker du är den största skillnaden?
Alltså när jag är ute och jagar, när vi filmar, då har jag ju alltid någon att prata med.
Mm.
Alltså Kalle är ju alltid med. Så att det blir tråkigt, då kan man ju sitta och babbla eller liksom sitta så, du vet, så här. Det där med att ha med sig någon när man är ute och jagar är ju ett tveeggat svärd, så att säga. Man låter och doftar mer, men man har å andra sidan ett par extra ögon och öron.
Mm.
Så Kalle har ju, och Viktor som också har börjat jobba hos oss nu, har ju liksom spottat vilt åt mig otaliga gånger.
Mm.
Det är små ögon i nacken. Det är perfekt. Men å andra sidan, när man smygjagar så, då är det ju jävligt mycket svårare. Men det är liksom, ibland hör man ju några steg bakom någon som går på en kvist och man bara... men det går ju inte liksom att gnälla över det, utan det är ju det vi gör. Alltså så här. Men sen är det ju, ibland är det jävligt skönt att bara säga, fy fan vad skönt, vi ska inte filma idag. Vad skönt, jag kan bara göra min egen grej, jag kan prata med alla jag vill och... Det är många som, jag vet att det är en del som tycker att jag verkar vara lite så här snork eller divig, men det är ju för att man liksom, man har huvudet någon helt annanstans än att hålla på och vara social med folk, utan man har ett jobb att göra och en uppgift att utföra, och då det är det jag är fokuserad på, och då kan jag liksom helt glömma att hälsa på folk, eller du vet, man så här, glömmer vad folk heter för man är liksom så mycket i huvudet.
När du är på jakter, och oavsett om du har kamera med eller inte, så du är ju en profil i branschen.
Mm.
Känner du att det finns en press på dig på drevjakter eller liknande?
Ja, pressen är där, det känner jag. Och det är ofta många som kommer fram och hälsa och folk som sticker fram näven och bara tjena jompen. Och då blir jag lite så här, jag är lite dåligt för att komma ihåg folks ansikten och namn, och då kan jag ofta bli så här, fan, känner jag honom eller känner han mig, om du förstår vad jag menar.
Jag fattar.
Och det kan bli lite, den är lite besvärlig, för att folk som har sett 100 avsnitt med Jakt i jakt, för dem känns det såklart så att de nästan känner mig. Det är som en kompisförhållande för dem. Men jag har ju inget en jävla aning om vem den här personen är. Och så det kan ju upplevas lite grann som att ibland blir man lite chockad liksom, för folk approcherar den som om att de känner den. Men
känner du press på dig på jakten att du ska fälla något eller sådär?
Nej, inte så.
Nej.
Men jag känner att jag märker att folk, när det går dåligt, alltså när jakten blir dålig av alla möjliga olika anledningar, vad det nu kan vara, väder, liksom, hundar, vad det nu kan vara, liksom, ingen vilt hemma den dagen. Man ser ju blicken hos jaktledaren, de blir helt knäckta.
Okay.
Alltså de blir så, och jag vet exakt hur känslan när en jakt går dåligt som man själv har arrangerat. det är jobbigt liksom. Och de tycker såklart att det är ännu jobbigare, för att de vill så sjukt gärna leverera den perfekta jakten till oss när vi kommer till deras mark. Ofta är det så att de kanske bjuder in oss och kommer jaga med oss, det blir skitbra. Vi såg 10 kronor igår, vet, och så bara, är inte en jävla djur. Och då blir de så jävla knäckta. Och det, man bara känner så här, vad jobbigt, jag vill inte att du ska vara ledsen liksom. Det är okej, okay. Det blir så här ibland liksom.
Hur planerar ni en säsong?
Vår målsättning är att vi liksom i mars-april ska ha hela nästa säsong planerad. Mm. Men det har aldrig lyckats. Framförallt inte sista året. Nej. Då är det liksom jakt på jakt blir inställd på grund av pandemin.
Ja, exakt.
Men jag och Pierre och liksom några till brukar sitta och ha ett möte, och så går vi igenom så här, alla jakter vi vill göra. Mm. Alla jakter som vi kanske redan har bokat in redan året innan. Och sen försöker vi hitta på några så här mer grejer som vi säger, det här skulle vi göra och det här tror vi tittarna skulle tycka var kul. Mm. Och då sitter vi och planerar det, och sen så när vi har liksom lyckats boka dem, då sitter jag och några till, kanske Kalle och någon till, sitter och försöker hitta på det som ska ske runt omkring. Mm. Det är ju de filmerna som blir bäst, där vi liksom har tid på oss att planera och filma saker runt omkring och intro, outro, alla de här grejerna.
Hur tycker du att det är att vara offentlig person inom jaktsfärerna?
Men både och. Alltså det är klart att det är ju sjukt lyxigt att bli bjuden på alla de här fantastiska jävla jakterna vi åker på. Och det är ju liksom framsidan av myntet. Baksidan är ju liksom att folk sitter och granskar varenda jävla filmruta och stavelse man publicerar.
Ja. Får du mycket kritik för att du säger fel på
jag får inte mycket kritik, men det är vissa som alltid är där och skrapar liksom, och petar så i sidan med ett hårt pekfinger liksom. Och det jag blir jävligt frustrerad av det, för att jag har aldrig någonsin hävdat att jag är expert på jaga. Jag har aldrig någonsin hävdat att det vi gör är en dokumentärfilm om en dag i skogen eller ett liv som jägare, utan vi gör underhållning med jakttema. Sen så självklart ska ju folk kunna säga och tycka saker, men jag blir jävligt irriterad och ledsen på de här liksom påhoppen som ofta är. Det blir väldigt personligt när folk säger en del saker.
Och det är mer i sociala medier än i riktiga livet, kan jag tänka mig.
Nej, men det händer inte i riktiga livet. Det är aldrig någon som går upp till en och säger sånt.
Nej.
Alltså det händer ju inte.
Nej.
Av den enkla anledningen att det inte händer i verkliga livet. Men det är så. Alltså den där typen av så att, misstag som kan uppfattas i en film. Mm. Det är ju för att liksom filmen råkar ser ju så ut. Det är ju inte för att jag går inte omkring med en laddad bössa på samlingen. Det är ju min dumme. Alltså, det gör man ju inte.
Nej.
Men ibland kan det framstå som att man gör det för att filmen är klippt eller hopsatt på ett visst sätt. Och när man sitter och tittar på filmen, när man var där, så ser man inte det. Man ser inte det liksom.
Men det är likadant med vinklar och sånt, kan ju också vara väldigt annorlunda.
Exakt.
Om man inte var där själv då.
Ja, men om kameramannen står 3 meter till höger kan det framstå som att skottet var helt vansinnigt. Mm. Folk verkar tro att bara för att det sitter liksom en skärm och ett tangentbord emellan, att man kan säga typ vad som helst till folk. Mm. Vissa av de här grejerna som folk säger till en, hade någon gått fram till mig och sagt så till mig på stan, då hade jag ju lackat ur fullständigt. Mm. Så där beter man sig mot folk.
Mm. Hur tror du man kan få bukt på detta då? Hur kan vi liksom förändra klimatet?
Det är en liten grupp människor som sitter och anser sig ha rätten att säga sådär till folk. Och ofta anser jag att det är ganska svårt för mig själv att bemöta det, eftersom hade jag som privatperson och inte varit liksom offentlig på det sättet, då hade jag betett mig på ett ganska annorlunda sätt mot dem än vad jag är tvungen att göra. Men jag tycker att det är liksom allas ansvar. Alltså alla som läser den kommentaren borde säga till. Mm. Så här gör man inte. Så här kan man inte bete sig. Det är ju i många fall mobbing. Och särskilt från en del personer som verkar liksom rikta in sig på att leta efter fel. Jag har märkt att i vissa av de här fallen så är det ju så att, att man anstränger sig för att missförstå. Och då blir man så här. Ja. Så att jag tycker att det är faktiskt det så här. Det är gemene mans ansvar egentligen att sätta dit de där personerna. Och i alla fall liksom säga så här. Hör du, säger jag inte.
Om vi tittar lite framåt.
Ja.
Och drömmer lite grann.
Ja.
Vad har du för drömmar framåt? Vad ser du framför dig? Ser du fram emot något speciellt? Sådär?
Rent jaktmässigt så har jag en grej som jag och Kalle Dreyer har blivit bjudna på i höst.
Ja.
Och det är, vi ska en vecka till Skottland och jaga kronhjort och fiska. Och vi ska bo på en sån hunting lodge i norra Skottland. Där liksom enligt uppgift så är så här, mobiltäckningen försvinner en halvtimme innan liksom, när man kommer dit. Man är helt isolerad och man bor i någon så här stenjaktlodge på någon hed i norra Skottland. Och floden rinner precis där nedanför. Så står man där och liksom fiskar lax och öring och så jagar man kronhjort. Och det har ju verkligen varit så här jaktbucket list för mig. Jag vet ju att liksom, det är inte några så här fantastiska troféer man skjuter i Skottland, men det är jakten i sig som är det häftiga där liksom. Det ser jag enormt fram emot. Och sen håller jag på att försöka planera en grej som tyvärr tror jag inte kommer få till det i år heller, men jag har snokat upp en kanadensisk outfitter som gör en 2 veckors jaktresa på en flotte genom en flod i västra Kanada där man kan jaga Canadian Big Five. Och då är det,
vad är det?
Ja, det är älg, björn, det är elk, alltså någon, det är väl någon sorts det har inte den här.
Nej.
Och sen är det pitel, jag kommer inte ihåg exakt, och så är det varg. 5 olika viltarter. Och där har de ju älgar som är som de har som en ek på huvudet. Alltså det är helt, som ser helt sjuka ut med de här stora älgkronorna. Och det håller jag på att försöka planera. Men det är redan typ för sent för att få till i år. Men det skulle jag sjukt gärna vilja göra. Jag älskar den där typen av äventyr. Liksom, där man så här bara stänger av sig från omvärlden. Åker med sina polare och bara upplever det. Liksom. Det skulle jag verkligen. Det står på min så här dröm-dröm-dröm-grej. Lista. Men det är mycket pengar och det är ingenting som, den där typen av pengar har inte jag för att jaga privat. Så att då måste man hitta ett bra samarbete med något företag som kan tänka sig att det är kul. Liksom. Men det är det. Och sen, vad är det mer vi har här? Men sen har vi lite andra olika så här, format som vi håller på att jobba på. Målsättningen är liksom lite grann om det här som vi pratade om innan, att man ska bli liksom Europas största jaktfilmsmedia eller jaktmediaproducent, då är det ju så att det går inte bara att göra jaktfilmer, utan då ska ju tanken att vi ska göra en massa andra grejer såsom det här med maten med Kalle Dreyer exempelvis. Vi ska kanske göra ett format som bara har med hundarna att göra och ett annat format som kanske bara är hur man bygger saker. Jaktstuga eller fällor eller torn eller vad du vet. Och vi har ju liksom den här våran vod som heter After Hunt och så vidare. Så att vi, liksom, vi ska liksom knoppa av jakt i jakt till en mängd olika mer nischade format i tanken. Så där har vi massa roliga idéer och grejer som vi vill göra. Ja, men det är ett ganska digert arbete och där så kräver det ju mycket förarbete och mycket sälj. För att vi måste liksom, vi har ett krav på oss från ägarna, vilka jag är en av dem då. Men nu är vi ganska många ägare och det ska ju vara resultat också.
Som vilket bolag som helst.
Som vilket bolag som helst.
Prylar är alltid kul att prata om.
Ja,
jag
älskar det.
Jag tänkte, vi ska prata lite om vad du har i ditt vapenskåp. Men andra jaktprylar också. Vilka prylar skulle du inte kunna klara dig utan?
Nu vill jag säga något smart. Jag blir alltid hånad av alla mina jaktpolare för jag har alltid med mig för mycket grejer. Och igår var vi och jagade. Det var kallt som fan. Och Danne Bein hade glömt sin jacka. Ja, vad har Jompe med sig? En extra jacka. Han hade fått åka hem annars. För det var så kallt.
Hur kan man glömma en jacka?
Jag vet.
Det är ju för fan 12 minus.
Nej, men det var helt sjukt kallt. Och han var helt överlycklig givetvis för att jag hade en extra jacka med mig. Men det var för att jag var lite kluven så här. Vad ska jag förkläda? Ät med alltihopa. Mm. Liksom. Jag brukar ofta ha med mig en extra radio. Du vet, två knivar. Liksom, så här. Mm. Så jag är ju en prylfetischist ute i fingerspetsar. Jag älskar prylar. Jag gillar...
Vill man bli poppis så är ju det tips faktiskt. Ja. Ja. Extra kniv och extra radio.
Yep.
För det är ganska ofta någon har glömt en av de prylarna.
Mm.
Och då blir man ju liksom King Kong.
Vilket påminner mig om att jag lånade faktiskt ut en kniv för ett par veckor sedan till en kille som jag inte har fått tillbaka. Jag måste kräva in den där kniven.
Verkligen?
Ja. Nej men så vad man... Alltså det... Inte klarar sig utan. Det är ju liksom... Det är ju lite... Alltså jag vet inte, det är ju det vanliga liksom. Så här, vad fan, ska man smygjaga, då måste man kika det. Ja, men en grej som är lite ny för mig, som jag tycker är så jävla skön, det är en sele för kikaren.
Mm.
Sån här harness, som där kikaren sitter fast på bröstet. Mm. Och det sitter fast, den hänger inte och dinglar i någon jävla snodd. Och det har jag plantat mig flera gånger. Smyga på en dovhjort och så blonk så slår kikaren i någonting och så drar de liksom. Där ligger den inkapslad och fint och litet lock som man lyfter på så drar man upp kikaren och tittar. Den är grym.
Mm.
Jag har nästan alltid med mig ett så här trebens stöd när jag smygjagar. Jag tycker att det kan vara sjukt bängligt och man blir så förbannad på den jävla pinnen ibland. Mm. Men de gångerna då det är ett lite längre håll och man sitter kanske mitt ute på en åker och inte har något stöd, då är den värd sin viktig guld. Mm. Man minst dubbla sin range med den där pinnen.
Om vi liksom trycker in koden eller nyckeln i ditt skåp.
Mm.
När man öppnar det, vad ligger där inne? Eller står?
12 kilo kokain. Jag ska.
Trevligt. Då tackar vi för den här intervjun. På återseende.
Ja. Nej då, för fan. Men det har jag i dagsläget 5 vapen. Varav ett som jag inte, eller två egentligen som jag inte använder överhuvudtaget faktiskt längre, tyvärr. För att ett av dem saknar jag. Men nu är det så här att vi har ju då ett delägarskap i den svenska agenturen för strasser ihop med Filip. Så att givetvis jagar jag ju med strasser numera.
Mm.
Men vi hittar en Benelli-bock.
Mm.
En Benelli 828U. Mm. Som är den första bocken som gjordes från den fabriken. Mm. Eller den första modellen av bock. De har ju bara gjort halvautomater innan.
Mm.
Jag tycker den är toppen. Jag har blivit både hånad och nästan bespottad över den där bössan för att folk tycker det är ett jävla leksaksvapen. Mm. Jag har aldrig haft något som helst problem med den.
Mm.
Och skjutit jävligt många skott med den. Mm. Så har jag en Saco Quad med en KKC-kolv. Quaden är så man kan byta pipa.
Mm.
Alltså en 22 LR och en 17 OMR.
Mm. När väljer du 22 LR istället för
22, alltså 17 HMR är ganska dyrt.
Ja.
De är dyra, skotten.
Okay.
Så det är ingenting man sitter och plinkar med på skjutbanan.
Nej.
Men för det är 22an perfekt. Man kanske sitter hemma på gården och ska skjuta lite duvor eller någon annan kråkor eller vad det nu är som håller på att jävlas på gården eller någon skata.
Mm.
Eller så vill man bara sitta och plinka på skjutbanan eller med ungarna. Då är 22an helt outstanding tycker jag. Mm. Men för den där lite längre håll så är 17mm mycket bättre. Den är ju jävligt vindkänslig från vägen, typ ingenting kulorna. Mm. Men den är rakskjutande som fan. Väldigt flack bana.
När du jagar ripa skidor så kör du 17mm.
Mm.
Vilka avstånd kan du känna dig bekväm med?
Men upp till 100 meter utan problem.
Okay.
Mm. För vår sedan.
Och 22an kanske 50-60 meter.
Ja. Jag har inte så jättestor erfarenhet av att jaga med 22, men jag tror aldrig jag skjutit något över 50 meter med den.
Nej.
Men den är ju, alltså enligt på pappret är den ju dödlig för en människa upp till 100 meter.
Mm.
Alltså träffar du rätt så att säga, ursäkta ja, uttrycket, så är den ju farlig liksom. Mm. Men det är ju, den är ju väldigt lite så bågig i sin bana liksom, så att man får hålla upp och härja. Eller skjuta in på 100 då. Och sen har jag min Strasser som är i två kalibrar.
Mm.
857 och 300 Winmag.
Mm.
857 är perfekt tycker jag för drev och hundföreri.
Mm.
Kort pipa. Mera puff än 308. Tyvärr finns det inte ett jättestort utbud på kulor så att säga. Men tillräckligt bra för det jag gör. Jag håller inte på och laddar hemma och fipplar med det, utan det jag bor i en liksom hyfsat liten lägenhet inne i Stockholm, och jag har inte plats för liksom laddgrejer också, det går liksom inte. Och så 300 ändå för smygjakten och längre håll.
Men det är ändå två ganska rejäla klass 1-kalibrer.
Det är det. Så har jag en 9.3 och en 6.5 också från Saco. 6.5 är en sån här Carbon Wolf. Och den är helt jävla fantastisk. Jag älskar den bössan.
När du smygjagar bock då till exempel, rådjur. Kör du 6.5 då eller?
Alltså jag borde göra det. Men på grund av att vi filmar och håller på så har jag kört 300. Okay. Men och det är ju liksom overkill deluxe på ett rådjur. Men de här, jag kör ju bara kopparspets. Och de är hyfsat snälla ändå. Och om man ska faktiskt vara lite sån, så jag pratar mycket, Kristoffer Lund, han jobbar ju mycket i vildslakteri också. Och han hävdar att det är bättre med de där snabb, lite fetare laddningarna på mindre vilt, för att det blir inte samma köttförstörelse. De går bara rätt igenom. Skvalpeffekten så att säga, när du har en sån hög energi i kulan, blir ju stor, så att de dör ju direkt. Men köttförstöringen blir inte så stor, för att den sliter inte sönder så mycket hinnor och sliter inte sönder så mycket muskler. Så det kan ju kännas något liksom överdrivet när man kommer med 300 och ska skjuta ett rådjur, men ja, det är som det är.
Det känns som att du, som många andra jag pratar med, har ett vapenskåp som många skulle vara lite, som många säkert är sotis på. Tack snälla för att jag fick tid att prata med dig.
Tack själv. Kul att vara här.
Jag har ju som många andra följt dig under många år, men jag känner ju dig inte privat. Men jag känner att jag känner dig bättre nu efter att ha pratat med dig. Och det hoppas jag att tittarna eller lyssnarna också gör. Tack snälla för att du kom hit.
Tack, det var jättekul. Kul att hänga med dig.
Samma. Hejdå.
Hejdå.
Och stort tack till alla er som lyssnar. Nästa torsdag, då är det dags igen. Och då kommer ni att få lyssna på en intervju som jag har gjort med Jens Eriksson, även känd som Storjägaren från Texan. Det var ett underbart möte med Jens, och jag hoppas att ni uppskattar det avsnittet lika mycket som jag uppskattade att få träffa och prata med en sann förebild, Jens Eriksson. Vi ses nästa vecka.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.